Gud är på väg någonstans. Och det är väldigt viktigt idag att tänka sig att tiden har en början och den har ett slut. Jag ska visa den stora bilden här. Och jag har köpt ett måttband på Erikshjälpen. Och det är 20 meter. Så varenda centimeter på det betyder ett år. Det är väldiga tider vi rör oss med. Men Gud, han är historiens Gud. Och han börjar någonstans och han är på väg någonstans. Människor idag, speciellt de yngre generationerna, de har ett annat begrepp, många har det. Därför att tillvaron, den har kommit till dem i form av sociala medier, YouTube och Facebook och tv-spel och allting. Och att det liksom, det är inte det som sker, det känns inte lika verkligt. Det kan lika gärna vara en skärm. Och en del liksom flummar runt och säger att ja, men allting som sker, det har ju hänt innan, det bara händer om igen, det går liksom bara runt. Vem vet vad som är sant? Vem vet vad som är falskt? Ja, du tycker så, du har sett det på nätet och det är okej, okay, ja, jag tror det då, men du tycker så, det är helt okej, okay. Det finns liksom inga absoluter längre. Och så kommer vi och säger det som bibeltroende kristna, men det finns ju något som är rätt och något som är fel. Och det liksom är svårt för folk att ta till sig. Därför de har inga absolut. Och vad gör det? Vi har ju varit lite på gatorna och vittnat och sådär och möter unga människor. Och de har jättesvårt att förstå att Bibeln säger att vissa saker är synd. Och de säger, ja men vad, det gör väl ingenting. Om de där homosexuella lever man och man tillsammans, det stör väl ingen. Det skadar väl inte. Det gör väl ingenting. Låt dem vara, det är ju kärlek. Och så har man liksom en annan slags bild, va. Men det finns en som har skapat allt. Universums Gud. Han har sitt universum klart. Och även om vi som människor, vi går omkring och bygger vårt eget lilla universum. I mitt lilla universum, där ser det ut så. Och det är så gott att ha det så. Och så på något sätt så blir man sin egen tillvaros herre, där man styr själv vad som är rätt och fel. Men Gud är inte sån. Han har skapat tiden och han är på väg emot ett mål. Och då ska vi börja med Matteus 28. För jag har ju den här stora bilden inom mig och jag vet inte hur jag ska kunna förmedla den. Jag gör ett försök. Jesu missionsbefallning, Matteus 28 och 18, då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens, vadå? Slut. Tidens slut. Och så har jag ett bibelord till. Och det är från Jesu eskatologiska tal. Matteus 24. Matteus 24 och ja. Det är vad man vet knappt var man ska börja och sluta. Men vi tar från vers 11. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. Du, Holger, vet vad detta är, det här gula? Det är hedningarnas tidsålder. Ja, men det är ju så jag tänker och jag har fått utlagt utav de som kan sånt här med eskatologiet. Att de 69 första årsveckorna de var fram till det att Jesus stod på korset, stämmer det? Och sen inträdde en paus och så kommer hedningarnas tidsålder. Och den sträcker sig fram till det att tiden för hedningen är slut och de räddas upp till himlen. Och vi tror ju verkligen att vi är på väg åt det hållet. Käre gode Gud. Och vi ser fram emot det. Men jag var tvungen att bara skriva ner några punkter här för att hålla reda på allt jag har på hjärtat. Men nu går vi till de här centimetrarna här. Ja, och det här ska ju då representera år noll. Och i vår värld just nu så föddes Jesus år noll. Vi räknar så i vilket fall. Och så kommer vi här till år 10, år 20. Ska han gå igenom varenda årtal? År 30. Och det brukar vi räkna som ett bra utgångs för Jesu död och uppståndelse. Eller hur? År 30, det är här borta. Och då är vi bara på 800-talet där borta. Så det är länge sedan. Och sen om vi snurrar här lite från år 30 här, år 44 så blev Jakob, han blev halshuggen. Här har du apostlamötet i Jerusalem år 49. Här har du, och mitt i detta då så blir Paulus missionsresa här, men de rör sig här vet du. Och apostlärningarna slutar där. År 60 sitter han i fängelse i Rom. Han släpps sen efter 2 år och åker ut och predika igen. Kommer förmodligen till Spanien, men år 64 så är det förföljelse och kejsar Nero. Han hugger huvudet av både Petrus och Paulus. Och då var det slut. Fast de gick till en bättre värld förstås. År 70, vad hände då? Jerusalems förstöring. Det enda här borta. Det hade ju Jesus profeterat om. Och vad fortsätter? Ja, precis. Vad hände med då, med de andra lärjungarna? Jo, det hände mycket. Det som Andreas, han for iväg till Ryssland. Blir martyr, missionerade Jakob, den andra Jakob missionerade i Spanien och Portugal. Johannes, han var ju pastor i Efesus och satt fängslad på vad det nu heter, den är en Patmos. Och Filippus, han hamnade i Frygien, Turkiet, blev martyr. Bartolomeus kom troligtvis till Indien, blev martyr. Thomas predikade i Iran och sedan i Indien, han blev martyr. Matteus hamnade i Etiopien, Egypten, martyr. Simon Siloten hamnade i Nordafrika. Troligtvis tog han sig ända till England och predikade och blev martyr. Och allt detta hände här. De här åren, det är ju inte långt på det här lilla snöret va? Det har inte ens, men det skedde här. Så evangeliet rasade iväg i Guds kraft ut till världens alla hörn. Och när vi befinner oss här och den här kejsaren Domitianus, han drar igång en förföljelse mot den kristna, den andra förföljelsen, och då Johannes hamnade på Patmos och detta, då har förmodligen evangeliet rört sig ut till romarrikets alla hörn. Och romarriket vid den här tiden, det var runt hela Medelhavet. Det var mycket där vet du. Så det tycker jag är fantastiskt, och församlingarna växte och spred sig, och vi tänker ju att detta är urkyrkan, här var det ju bara grejer alltså. Här var det under och tecken och folk sprang på vatten som de vore grodor. Nej då, faktum är att redan här, 95, så börjar församlingslivet stelna av. Och här har man ett brev som är skrivet till Korint här år 95. Ifrån, och man börjar redan här tala om ämbeten och fastlåsta positioner och så vidare. Och detta bara växte här med årtalen här va. och kejsarna kom och avlöste varann. Här någon tangäng, 125, han var romarriket som störst. Trajanus var kejsare. Och judarna blev bortförda här år 70 och sen år 125 efter Kristus blev de ju befallda att aldrig mer sätta sin fot i Jerusalem. Och man plöjde ner hela Jerusalem bara i stock och sten och saltade platsen. Så att det är ju saker som liksom är, vi lever ju ofta med de här, tänker på de här sakerna, men det är ju hiskligt länge sedan alltså. Och varje liten centimeter här är ju ett år. Och här mellan år 100 och 200 så etablerades, som jag sa, urkyrkan och de första apostoliska fäderna som folk berömmer sig av och tycker att det är någonting vi ska följa. De började skriva sina skrifter här och här började ju martyrkyrkan att etableras. Så det var hiskeliga berättelser som man kan läsa. Jag tänkte jag skulle tagit med mig en så här tjock bok, så här stor är den, som handlar om bara kristna martyrer. Så att, men då går vi hit år 200. Kyrkans inflytande allt starkare, har jag skrivit här, ses som ett potentiellt hot mot makten. Den förföljs och man försöker att utrota församlingarna. Och det är de här förföljelserna från romarna, de kom i vågor. Och jag tror det var 7 eller 9 stora förföljelser. Och det var någon här i början på 200-talet som också berörde de kristna i Frankrike. När man var väldigt, väldigt elak emot människor och slet dem i stycken och allt det där. Men nu kommer även stora kyrkofäder här som dyker upp. Och vid den här tiden så var kristendomen väldigt stark i det som vi idag kallar för Nordafrika. Det fanns mängder med kyrkofäder i Nordafrika. Det fanns en som är Tertullianus, han blev härligt döpt till den helige ande. Kom med en förnyelserörelse sen. Men de försökte utrota det. Och nu drar vi iväg här. Oj, är vi redan på 300? Det var lite för fort. Här börjar vi närma oss. Här fanns en kejsare på 250-talet som mördade massa folk. Men redan här på den här tiden så fick man strida för den gamla tron. Det som vi kallar för förnyelsekristendom i den heliga ande. Det var inte självklart ens på den här tiden. Utan det blev rörelse vid sidan av kyrkorna. Och för övrigt hade man ju inte börjat bygga kyrkor än. Det började man med först här på 200-talet. Här började man bygga dopkapell och grejer. Och så kommer vi till det stora genombrottet här. Efter de stora förföljelserna i början på 300-talet så kommer vi till 311-312. Då plötsligt det är slut med romarrikets förföljelse mot de kristna. Därför att de kristna har blivit så inflytelserika överallt i samhället. Det är politiker, det är styrande folk, det är rika familjer. Överallt har man fyllt upp riket med den kristna inflytandet. Och så kommer vi till det stora kyrkomötet i Nicaea 324 när man helt enkelt påbjuder kristendomen som religion i hela romarriket. Så det är fantastiskt den seger som var. Det blev alltså statsreligion. Och nu såg väl allt underbart och nu skulle väl allting bli bra. Nu skulle ju bara väckelse och väckelse och väckelse och alltihopa. Men det blev ju absolut inte så. Därför att nu så flyttar ju kyrkan och staten ihop. De blir sambo de där. Och kejsaren, han blev plötsligt den andliga ledaren i världen. Och när makten och kyrkan går ihop, det har aldrig funkat. Kyrkan kan inte hantera makt. Församlingarna kan inte det, utan då blir det korruption. Och så börjar det villolärarna bara liksom komma in och växa och allt det konstiga du hört om katolsk villfarelse och så vidare. Men vad händer då? Jo, då finns ju alltid människor som är berörda av Guds ande. Och de längtar efter Guds kraft och längtar efter kärleken från Gud. Finns det inget mer? Ska det bara vara och börja med det här rökelse och konstigheter och alltihopa? Och under de här åren här så är det ju kyrkofäderna som håller på. Medan evangeliet blir förvanskat. Vad gör då de här på 400-talet? Jo, redan på 400-talet så söker sig folk ut i öknarna för att hitta Gud. Och du har pelarhelgon på ett ställe och du har så småningom börjat klosterlivet att växa. Och klosterlivet och pelarhelgon och sådant, de blir den här tidens väckelserörelse. Och folk söker sig till dem, de blir ju... Och missionärer ifrån de här klostrarna, de börjar nu att ge sig ut och predika i världen. Det är här du hittar den keltiska kristendomen på Irland och i Skottland. De kommer hit och predikar längs kusterna i England. De bygger ett stort väckelsecentra på ön Iona. Och kyrkan är väldigt stark medan påvedömet bara blir rikare. Och kyrkan växer också starkt i Nordafrika. Nu kommer vi till 500-talet. Vi drar vidare. Det gäller samma sak. Och så kommer vi till 600-talet. Vad är det som händer på 600-talet, Holger? Ha? I Saudiarabien. Mohammed. Han dyker upp med sina herrar och skapar islam. Och det får våldsamma konsekvenser, inte minst för de kristna i Nordafrika, som helt enkelt utrotas av islam. De utrotas och drivs ut, och det är därför du inte har någon genomströmmande kristendom i Nordafrika. För det var islam som tog över. Och nu så börjar den politiska kristendomen att strida mot den islamska rörelsen. Och det blir arméer efter arméer. Men det finns också människor som predikar våldsamt. Du har en som hette inte kyrkofadern Augustinus, men munken Augustinus. Han åker till England. Han döper vid ett enda tillfälle så döper han 10 000 personer. Här har du på 700-talet har du Tysklands reformator eller väckelseman. Han heter Bonifatius. Och han åker frimodig fylld med den heliga ande. Ger sig ut mot hedningarna. Hugger ner deras avgudar träd. Och bränner upp det i stora bål. Medan folket bara väntar att gudarna ska döda honom. Nej, det var gudarna som dog. Och Bonifatius, han får döpa 10 000-tals människor i Östersjön. Prisat vare Herrens namn. Halleluja. Och vi drar vidare här för att nu var det stora väckelse som jag sa, och Tyskland var ett stort rike och Frankrike var ett stort rike, och så kommer vi till årtalet 800 till 900. Nu börjar missionen sträcka sig till länderna kring Östersjön. Till Sverige kommer munken Anska här på 800-talet, sprider evangeliet, och det finns ju då skrifter som berättar om vad han upplevde där. Och det är ju intressant att läsa. Men sen, den tog snöret slut här. Vad gör vi då? Ja, då flyttar vi det. Ja, vi ska se. Vi ska se. Ja, vi har ju ändå... Vi tar den hit. Där har vi. Ja, men ni fattar vitsen med de här lapparna utan jag. Ja, bra. Bra, Holger. Åh, det blir grejer det. När vi kommer så långt. Käre gode Gud, tack Jesus. Men alltså, vid sidan om det vi har gått igenom så finns det ju givetvis en fåra av den heliga ande bland människor som har sökt Gud. Men det är något som har varit genomgående. Det är där väckelsefolket, de passar inte in i det etablerade, och det är väldigt det som liksom är bara kompis med världen och allt sådant. Och det tror jag, det är olika riken. Det är Guds rike som har kommit in. Det är ett annat herravälde som styr och ställer. Och som lever liksom vid sidan av. Så från 900-talet här mot 1000-talet så har vi andliga rörelser som kallas för paulikaner. De går tillbaka i, de har en historia som är nästan 1000 år. Paulikaner, du har bogomiler, och nu rör vi oss i Balkan och Rumänien, Bulgarien och de här länderna där man sprider evangeliet. Och så kommer 1000-talet här och fram till 1100. Då ska vi bara nämna att här i den änden där så har vi ju det vi kallar för vikingatiden i Norden. Och vikingarna, de så småningom försvinner ju, därför att här någonstans så döps ju Olof Skötkonung i Sverige. Och Sverige börjar ju få ett kristet inflytande. Och så det är kättarliv, kättarförföljelse. Det man kallar kättare, det betyder ju katare, det betyder renlärig. Och allt som var renlärligt, det kallade man ett nidnamn och sa att det var orent. Men det var ju i katolska kyrkans ögon, så de blir förföljda. Och här har du ju liksom, du tänker riddare, du har sådant. Och så kommer vi här någonstans, och det är ju viktigt. Därför att 4 år innan den lappen där så har du det första korståget. Och var det 7 eller 9 korståg som gick iväg? Men det var ju för att nu så var det idealet. Nu skulle vi rensa Jerusalem från muslimerna. Och utav de där korstågen så var det väl egentligen bara ett som lyckades. Det var egentligen mycket, mycket idealism och mycket fantasier. Men de lyckades inte besegra, utan de fick ju stryk av bland annat den muslimske ledaren Saladin, hette han väl. Och sen här mellan 1100- och 1200-talet så har vi nya väckelser. Du har en köpman som sitter i Lyon. Sitter på en restaurang mitt emot en god vän. Som plötsligt bara pop, faller död ner med huvudet i soppan. Alltså. Och det blev för honom en sådan chock. Så han sa att jag måste ge mitt liv till Gud. Han gav bort alla sina ägodelar. Och han börjar predika. Och han börjar samla människor. Och de skickas ut 2 och 2 över hela Frankrike. De kallas för de fattiga från Lyon. Och de sprider evangeliet i hela Nord- och Sydeuropa. Och detta startar det som du kanske har hört ordet inkvisitationen. Alltså det är ju dominikanermunkar och franciskanermunkar som får ett uppdrag ifrån påven att börja förfölja dessa fria troende människor, att de måste utplånas, och de samlas och torterar dem överallt, va. Och man mördar och spårar upp och mördar troende i hela i Europa. Men det är också de här som man sen kallar för valdenser. Och bara att reta djävulen lite så ska vi säga att valdensikyrkan finns än idag. Den finns i Italien, den finns i Frankrike, det finns grupper av levande troende överallt som är sedan den här tiden. Vad gör de då för att komma undan? De gömmer sig i djupa dalar i norra Italien och i södra Frankrike. Och därifrån går de ut och predikar evangelium i hela Europa. Halleluja. Nu kommer vi på 1200-talet till 1300-talet. Här har vi en gubbe som dyker upp och har fräckheten att översätta Bibeln till engelska. Han heter Wycliffe. Och därifrån har du Wycliffes bibelöversättare. Och de här går också ut och predikar. Det går inte läsa skriften utan att bli påverkad. Och den som läser, här fick man inte läsa någon bibel. Bara glöm det. Det var för heligt. Fick knappt ta i den. Nej. Och det var ju att äga en bok vid den här tiden. Det var ju en förmögenhet. Men här, Wycliffes bibelöversättare, detta var innan man kunde trycka böcker. Men de går ut och kallas för lollarder. De går ut i hela Europa och predikar evangelium, predikar frihet, förlåtelse från synden. Halleluja! De sprider sig, de går två och två och kallas för ogräs, lollarder av katolska kyrkan. Och de förföljs överallt. 1300-1400-talet, nu börjar det hända grejer i Tjeckien. Här har du Jan Hus, Tjeckiens reformator som reser sig och vägrar att böja sig för katolska kyrkan. Predika hej vilt, halleluja! Sprider evangelien, prisat vare Herrens namn. Och det slutar ju som för så många andra, så bränns han på bål. Men vad som har hänt nu finns det hundratusentals kristna ute i skogarna, ute i Europa, som gömmer sig för det etablerade, lever i hemlighet. Och de samlas på olika ställen och de bygger sina, det var väldiga skogar vid den här tiden. Och de finns som sagt där ute. Och tillsammans med valdenserna. Ja, Johan Hus, han bränns väl på bål, inte förrän här egentligen, 1406. Men evangeliet sprider sig. Och du som känner till lite, du vet att katolska kyrkan vid den här tiden, det var ett skandalernas näste. Där påvar levde i hor. Och de hade påvevalden och de faktiskt slog ihjäl sina konkurrenter. Och det att vara i Rom vid den här tiden, det var att se det värsta av synd. Människor levde i djävulskap rent ut sagt. Och folket var så trötta på att behöva betala skatt till denna katolska kyrka. Medan det är klart folket som levde här borta, de visste ju inte så mycket vad som egentligen fanns. Men jag vet i vilket fall att när så småningom Luther kom på besök till Rom, så blev han ju alldeles förtvivlad över det sättet som de levde. Så det var skandaler och korruption. Och hela Europa är genomsyrat av katolska, den religionen. Vid den här tiden inleds det som man kallas för renässansen. De här fantastiska konstnärerna. Då har ju, vad heter han? Leonardo da Vinci är ju det mest kända kanske. Du har konstnären Rafael. Du har stora konstnärer i Frankrike. Du har stora konstnärer i Holland. Och många mästare så att säga. Men så dyker det också upp här. Vi är ändå här borta nu. Och vi befinner oss i 1400-talet och det är ett viktigt årtal här. Ser du det? Det står det 1492 där. Det står det att nu sticker Kristoffer Columbus iväg och hittar Amerika. Det är inte från här, men det är där. Och det är ett betydelsefullt åtal, och inte bara han, utan det är många sjöfarare som upptäcker, bland annat så upptäcker man ju sjövägen till Indien, och det var väl Vasco da Gama. Hette han. Och James Cook var en annan en sån där sjöfarare. Och det handlade om att finna rikedomar och skapa handelsvägar till Indien och Kina. Och då gjorde man det med svärdet i en hand. Man intog område och slaktade befolkningen. Man kom med svärdet, sköt ihjäl folk och började bara bygga rikedomar. Och den katolska makten lade under sig land efter land. Men att de upptäckte Amerika kom ju ha en väldig betydelse framöver. Men då låter vi väl Luther komma med här. Här har det 1500-talet. Här lever ju vår Gustav Vasa, han finns ju till här nu. Och han är väl, jag vet inte om han är fånge nu i Köpenhamn. Han rymmer, men här kommer ju Christian Tyrann till Stockholm och Stockholms blodbad inträffar här 1520. Men det slutar ju med att Gustav Vasa tar makten i Sverige. Och 1526 tror jag det är, har de redan översatt Nya testamentet till svenska. Då har ju Olao Petri och Laurentius Petri och dem. Och evangeliet går framåt i Sverige. Vi får mässan på svenska bland annat. Och är det 1545 vi får gamla testamentet. 46 får vi gamla testamentet fullt ut. Och detta är fortfarande i disputer med de gamla katolska krafterna i Sverige. För vad Gustav Vasa, han var ju jättesmart. Han plundrar ju de katolska kyrkorna på allt guld och fick ju det in till sig. Men så går det ju vidare här. Och jag är inte så high på svensk historia, men jag vet så mycket att 1593, är det Uppsala möte? 1593, vi säger det, då blev Sverige ett evangeliskt land fullt ut. Och du vet, varje liten centimeter här är ju ett år, va? Här var väl, vem var det? Var det Erik XIV eller han Mätsoppa, var det här? Ja, men vi drar vidare här till, alltså han spikade upp teserna här på kyrkporten i Wittenberg, Martin Luther 1517. Sina 95 teser som egentligen handlade om en enda sak. Och det var ju de här... avlatsbreven, ja. Det var ju det handlade om. Avlaten. Att folk kunde betala pengar för att köpa andra människor fria från skärselden. Och detta var ju pengar som man använde för att bygga de stora kyrkorna i den katolska världen. Men vi drar vidare här. Här är det då, vid den här tiden fanns det 300 tyska stater. Och det var en furste i varje stat. Och de i söder, de vill ha kvar katolska kyrkan, och de i norr, de blir lutheraner. Och i Schweiz och Holland så har vi ju Calvin och andra som gör ommet. Och medan de nordiska länderna blir lutherska. Så kommer vi till 1600. Men här händer ju grejer i Amerika. Här börjar man inta kustområdena i östra USA. Man intar Florida. Man intar olika delar av östkusten i Amerika. Och samtidigt som Europa förföljs de kristna. Du vet, här på 1500-talet efter Luther här, precis 1520-25, så uppträder en mäktig döparrörelse i Europa. Människor upptäcker dopet och de är beredda att betala priset för att bli troende döpta. Medan Luther, han tolererar inte det, utan de lutherska prästerna står och hejar på när man dränker baptisterna i Europas floder. Så de blir förföljda. Och de börjar se sig om efter en tillflyktsort tillsammans med mennoniterna ifrån Holland. De börjar nu se, var kan vi ta vägen och vart kan vi fly? Ja, då dyker den här nya nationen, eller platsen, den nya världsdelen Amerika upp. Och 1607 så bygger man en stad på östkusten i Virginia. Den heter Jamestown och den handlar mest om business. Men 1600 1920 kommer den berömda båten Mayflower till precis utanför Boston, och där man då har med sig ett hundratal frälsta puritaner, människor som vill leva för Jesus, och de lyckas att bygga ett samhälle. Gud har varit med dem, han banar vägen för dem. De upptäcker en indianby som har dött på grund av en pandemi, där hela källan är fulla med majs, vilket gör att de överlever den första vintern. Och sen så de börjar bli vänner med indianerna, och de hade vänskap ända fram till 1670, när man från Amerika har fått för sig att indianerna ska utrotas. Och de börjar mördas. Och under den här tiden, 1600-1700-talet, är ju dramatiska förändringar i Europa. Här, 1632, då är slaget vid Lützen. Gustav den andre Adolf, han går under. Och sen så kommer ju Karl den tionde, Karl den elfte. Och här borta kommer Karl den tolfte till makten i Sverige. Han är väl bara 15 år eller något. Och så kommer vi till år 1700. Men på det andliga området, här händer massor här. Men det händer i östra Tyskland. Då reser sig någonting som de kallar för pietismen. Det är hans Spener som drar igång en verksamhet som får genomslagskraft och samlar studenter från hela Europa, så också från Sverige. Och evangeliet börjar nu karva iväg här mot Sverige. Halleluja! Och det är adelsmän som åker ner och studerar. De kommer här och ställer till det bråk här i Sverige. 1709 inträffar dock något tråkigt för Karl den XII. Han förlorar ju mot ryssen. Och hela den svenska armén egentligen blir fängslad och förs bort till Sibirien. Men i Sibirien, där får de besök av folk ifrån Philipp Spener och pietisterna i Tyskland. Och det blir en väckelserörelse hos de fångna i Sibirien, i Tobolsk, där man bygger en församling på mer än 1000 medlemmar. Och 1722 så inträffar freden i Nystad, och då man släpper svenskarna hem. Halleluja! Och vad händer då? De kommer fyllda med den heliga ande till Sverige, och de drar in i riksdagen. Många var officerare, hade en plats i riddarhuset och kunde påverka Sverige. Prisat var Herrens namn. Då blir de görnervösa i Sverige. De blir jätterädda för denna evangeliska kraft, och de slår till med storsläggan 1726. Och vad händer då? Konventikelplakatet kommer till, och människor ska då vara förbjudna att leva det kristna livet som de vill. Men samtidigt här så börjar någonting som är av oerhörd vikt. Missionen startar i världen. Och det startar genom att greve von Zinzendorf, som på en av sina resor står inför en Kristus staty och får uppleva Jesus till frälsning, åker hem till sitt stora gods och säger: nu ska alla dessa valdenser, paulikaner och olika förföljda kristna, de får komma till mitt gods och de får bygga vad de vill. De får komma och ha frihet här på mina marker. Och folk börjar träda in här. Och vad händer? Det blir en väckelse utan dess like. Och man bestämmer sig nu för att starta missionsskola. Och man bestämmer sig för att evangeliet måste ju gå ut till världens människor. Och nu så börjar den danska Halles-missionen. Där människor hör det och tror det eller ej. Men unga män säljer sig själva som slavar för att bli fraktade ner till de danska plantagerna i Västindien för att vinna slavarna för Gud. De De ger sina liv på det sättet, säljer sig som slavar, lever som slavar men predikar evangelium. Och människor åker ifrån Halle, de åker från Danmark. Du har en stor mission som börjar i Grönland. Och sen mellan 1700- och 1800-talet, då är det ju fantastiska saker som händer. I Sverige bildas de första frikyrkorna. Du har Mommas hus i Stockholm med radikalpietister. Du har Skevikarna som efter att ha dragit runt i utvisade i Sverige i 20 år kommer tillbaka, får en gård, har ett kristet center utanför Stockholm. Och inte minst att här hutismen blir väldigt stark i södra Sverige och Skåne, prisat för Herrens namn. Evangeliet sprider sig. Halleluja! Och marken liksom läggs till rätta för evangeliet. Och sen så måste vi bara också säga att på nyårs, det har ju varit nyår nu, och nyårsnatten mellan 1738 till 39 så faller den heliga ande över ett gäng bröder i Oxford i England. Där har du John och Charles Wesley och George Whitefield bland annat. Och de blir döpta den heliga ande. Trots att de har varit predikanter ute som missionärer utan att vara frälsta. De har varit i USA och sådär. Men de har blivit grut besvikna. Få möta herrnhutare, bli frälsta, bli döpta i den heliga ande. Och det som händer under 1700-talet, det är att dessa predikanter, metodister som de kallas, de blir till en skara på hundratusentals som sprider sig över världen. Halleluja! Prisat vare Guds namn. De sprider evangelium. Halleluja! Åh, jag blir så glad för detta. Jag är så glad för det. Prisat vare Herrens namn. Och de kommer givetvis till Amerika och predika stora väckelser. Då har det stora uppvaknandet 1734 till 38 under Jonathan Edwards och George Whitefield. Och George Whitefield, han reser till Amerika 7 gånger den här tiden och predikar. Det tog 4 eller 5 veckor att åka en väg. Men han åkte i Jesu namn. Och i vad som hände då, det är att man sänder nu ut missionärer och allting gungade nu, för man ville ju inte bara ha detta tunga som var från katolska kyrkan. Och i England så fick man ju väckelse istället, men i Frankrike 1789 så inträffar ju revolutionen. Och man tar bort Gud istället för att ta in Gud. Och det fick ju våldsamma konsekvenser för människorna i Frankrike när man helt enkelt gör sig av med Herren. Men vi drar vidare nu och vi får väl nästan montera ner det här lite grann. Jag får ta bort den så där. Där kan du hänga. Du vet, vi kommer bara till år 2000. Ja. Men det här är ett år liksom. Det händer ju ändå lite på varje år, va? På olika platser. Och i Amerika här är det ju stora väckelser. Och även på universiteten i Amerika så blir det stora väckelser. Men här, den sitter på fel håll. Och 1800 så blir det också väckelse i Vilda Västern i Amerika. Och då har de här ridande evangelisterna som har stora lägermöten, stora camp meetings i främst vägen in västerut från östkusten och västerut. För vad som händer med Amerika, det är att de får massa mark här. De får bara mer och mer. Och så småningom här borta mot 1900 så är de ju 50 stater. Men här har de ju bara från början. De har ju haft frihetskriget här. 1776, när de skriver den amerikanska konstitutionen. Och de gör sig fria ifrån England och blir ett eget land som bygger på Bibelns grund. Och sen så drar vi in 1800, och här framme 1870-talet så har vi ju inbördeskriget i Amerika när man gör sig av med slaveriet och allt detta. Men här i början så är det stora väckelser. Och nu börjar ju också människor välla in i det här nya landet. Ifrån potatisvält i Irland kommer det 5 miljoner irländare in i Amerika på 1800-talet. Och vi tänk nu här att det här århundradet, här uppfinner man grejer. Här 1830 så har du väl den första etablerade järnvägen. Du har så småningom har du ju telegrafen. Du har saker och ting börjar läggas till rätta när man upptäcker elektriciteten och så vidare. Och det bara växer ju den här apparaten, alltså uppfinningarna bara väller in över världen. Och det blir en helt nytt sätt att leva på jorden. Och det är fantastiskt. Men vi ska väl gå till vårt kära 1800-tal. Holger, halleluja. Här år 1800 har du en liten predikant som går omkring här nere i Småland och ut mot Kalmar. Hon kallas för predikare Lena. Och hon predikar evangelium. Hon är bara 9 år när hon börjar. När hon är 15 år fängslas hon. Hon tas till Vadstena, rymmer, kommer tillbaka efter ett år och fängslas vid en mur. Hon sitter fastkedjad i 2 år. Och sedan sitter hon oskyldigt dömd i Vadstena kloster på ett dårhus, fängslad fram till slutet på 1820. När hon blir släppt. Och vad gör hon? Hon börjar direkt gå ut och predika i hemmen, hos människor och överallt. Och när koleraepidemin kommer till Jönköping här vid 1830-talet så är hon den första att ta sig till Jönköping för att hjälpa de sjuka. Och här super svenska folket huvudet av sig. Här har du Peter Wieselgren som har skrivit om detta. Prästen. Och han tillsammans med nu fri eller berörda präster som hade Guds ord vid, de började kämpa emot fylleriet i Sverige. 1840 så har du roparerörelsen, hur den brister ut här borta i Hjälmsryd under 1840 till 45, slutar med religionskriget i Kvistbro. Och sen så händer det grejer här. 1848 har du det första baptistdopet i Sverige i Vallersvik. 1849 har du den första baptistförsamlingen. Men F.O. Nilsson, han blir utvisad ur landet på grund av detta. Och 1853 bildas Jönköpings missionsförening. 1856 bildas EFS. 1860 kommer metodisterna tillbaka efter att ha lämnat. 1830 kommer tillbaka och bildar metodismen. 1878 har du missionsförbundet. 1882 har du frälsningsarmén. Hanna Ochterlony med rötter i Skottland kommer. Hon redan 1878 blir frälsningssoldat. 1882 bildas frälsningsarmén i Sverige. 1885 bildas Helgelseförbundet. 1892 bildas Örebromissionen. Och sen här 1910 så får vi ändå säga att grunden läggs för pingströrelsen i Sverige genom att Levi Petrus går ur baptistsamfundet och de bildar då Philadelphia-församlingen, prisat vare Herrens namn. Men det som är dramatiskt i allt detta, det är, och det måste jag bara betona, och det är att det som vi, vad jag säger, det är att det är mission som börjar komma i världen. Och det är det jag menar med den här stora bilden. Det är att det har inte hänt så mycket på alla de här metrarna och centimetrarna och alltihopa. Det fanns liksom inte i folket. Det fanns liksom inte i teologin. Om Gud ville frälsa någon så gör han det ändå. Men vad ska vi bry oss om människor som är hottentotter i Afrika? Och alla, om man visste överhuvudtaget inte ens vad som fanns i Afrika. Det var först när Livingstone kom till det centrala Afrika och han mötte journalisten Stanley från New York som det blev känt vad som egentligen fanns där inne. Och man letade efter Nilens källor och så vidare. Men här, det var okänt alltihopa. Men så börjar man att sprida evangelium. Och den ena organisationen efter den andra dyker upp. Och jag ska inte räkna upp alla namnen på dem. Men det handlar om Sydafrika, Madagaskar, Oceanien, Sydindien, Kina, Uganda, Östafrika, Sierra Leone, Nigeria, södra Afrika, Tanzania, Malawi, Zambia, Västindien, Indien, Malacca, Borneo, Nya Guinea, Japan, Bengalen, Ceylon, Kongo, Västafrika, Sydindien, Sydafrika, Malawi, Arabien, Nordindien, Sydindien och så vidare, Kongo och Liberia och Japan igen och så vidare. Bara land efter land räknas upp här och allt detta händer under 1800-talet. Så från att han inte varit någon mission överhuvudtaget så bara exploderar det här. Det bara exploderar ut över världen. Evangeliet går ut med kraft. Det sprider sig ut i alla världens hörn. Och detta var liksom bara lite utav 1800-talet. Men här då, för att ta en ny nyårsnatt, så inträffar någonting i Amerika. Nyårsnatten till 1901. Det händer i Texas, det händer i Topeka. Och det är en man som har en bibelskola i Topeka som säger till sina elever att nu ska ni studera skriften och säga vad är ett tecken på att man är fylld med den helige ande. Och resultatet blir att en kvinna natten till 1901, hon blev döpt i den helige ande och talar i nya tungor. Och detta blir fram till april, 9 april 1906, när anden faller på Azusa Street. Så blir det liksom en försmak på den heliga andes kraft. Och de predikar och bibelskola fram till 1905. Och 1906 så blir denne William Seymour kallad att komma till Los Angeles och ta över en liten församling där. Men när han börjar predika, han var inte döpt till den helige ande, men han hade hört på denne Charles Parham och han undervisade om den helige ande, och han började undervisa om den helige ande, och det slutar med att han blir utslängd ur församlingen i Los Angeles, och de samlas istället att bedja, och de samlas på en plats som heter Bonnie Bray Street. Jag har varit i huset, jag har stått där och gråtit, och den helige ande faller över dem på ett så mäktigt sätt så att världen kommer aldrig mer att bli sig lik. Detta var vad som var utlovat för så länge sedan i botten, långt, lika mycket snöre tillbaka i tiden. Så var det utlovat i de yttersta dagarna sedan den helige ande falla över allt kött. Och när den helige ande faller där på Azusa Street, där bland annat en del svenskar var med, bland annat Jansson hette han väl. Men den helige ande föll över dem. Och ganska snart i oktober månad 1906 så har missionärer, 38 missionärer redan lämnat för att gå ut över världen. Och bara på några år, fram till 1908, så fanns det pingstmissionärer i 50 länder i världen. 50 länder, och sedan dess har det bara vuxit, det har bara exploderat. 1910 så har det Daniel Berg och Gunnar Wingren. Gunnar Wingrens son, han bor ju här i Skede, han känner ni säkert. Och de går ut, och det har ju sedan dess, de är ju nationalhelgon i Brasilien. I Brasilien finns det väl 45 miljoner pingstvänner eller något, jag vet inte. Men jag frågade den katolska ärkebiskopen på tv, så frågade jag honom i Sverige, vad tycker du om det då? Att de katolska medlemmarna lämnar katolicismen för att gå in i pingstväckelsen? Ja, det tycker jag inte om, sa Anders Arborelius. Men detta är ju dramatik. Och vad ska vi säga om vad som har hänt? Det går ju inte att förklara. Och den utbredning av evangeliet som har varit under 1900-talet. Det finns ju ingen jämförelse i tiden. Och jag måste korta ner här nu. Och jag bara slog upp idag för att kolla till exempel Assemblies of God i Amerika, ett av pingstsamfunden. De har idag 2685 missionärer ute i tjänst. De finns i Afrika, Asien, Stilla havet, Euroasia, Europa, Latinamerika och norra Asien. De har 1881 korttidsmissionärer. Är i 252 länder. De har 368 000 kyrkor. 364 000 pastorer. Mer än 55 miljoner medlemmar. De har en frälst varje minut. En ny pastor i timmen. En ny församling också i timmen. Så det bara växer genom denna heliga andes utgjutande. De svenska pingstmissionen var tusentals missionärer för ett antal år sedan. Idag är det bara 150, och det har väl olika orsaker till det. Men evangeliet har gått ut och det har spridit sig. Och vi prisar Herren. Här har vi ju den storhetstiden för pingstveckan i Sverige, 1930. Här har du förnyelseväckelse i början på 50-talet. Du har helandeväckelsen i världen, i Amerika. Du har Jesusväckelsen här och förnyelseväckelse. Och så vidare. Här har du väl också Maranata-rörelsen och så vidare. Och den ena vågen har ju avlöst varandra av förnyelse. Och vi undrar liksom, vad Gud i himlen? Herre, kommer det att ta slut nu eller? Är det slut på hedningarnas tidsålder? Räcker det nu, Gud? Har du tagit in? Har du tagit ner? Räcker det nu? Är det tillräckligt med hedningar frälsta? Är det fullt i bröllopssalen? Men varje litet streck här är ju ett årtal där människor lever och tiden tickar. Det bara tickar så här. Och vad ska vi? Vi ska redogöra för en 60, 70, 80 år om våra år blir långa. Vad har du gjort de här dagarna? 365 dagar varje år. Hur har du tagit tillvara på den tid du har fått? Har du kämpat tillsammans med Gud? Har du stridit för Guds rike på den här jorden? Har du lagt ner ditt liv för Jesus? Har du betalat ett pris för att stå upp för sanningen i den värld vi lever?